Ja, vi är inne i en serie predikningar, teman i vår församling här under eftervintern fram mot påsk. Och det är ju det här med Jesus orden från Johannes evangelium, jag är. Och förra söndagen predikade Åke Bengtsson om Jesus som uppståndelsen och livet. Och idag har vi kommit till den här versen, raden som vi sjöng här tillsammans. Jag är vägen, sanningen och livet. Och tanken med den här scenen är att komma in på livet, de här djupaste kristna sanningarna, att vi ska komma ända in i kärnan av vår kristna tro. Och det är en utmaning för oss som predikar, därför att på ett sätt är det ju väldigt vana ord. Det blir lite av fraser som man upprepar och ofta säger. Men vad står de för egentligen? Alltså, det kan lätt bli bara floskler av sådana kända bibelord. Och mitt försök idag i alla fall, när jag har tänkt på det här ordet under en vecka som ligger bakom, så är det att komma kanske lite mer in på vad menar egentligen Jesus när han säger jag är vägen, sanningen och livet. Texten har vi i Johannes 14. Och det är de första 10 verserna där som jag ska läsa. Johannes 14, vers 1-10. Och det är Jesus som säger det här då till sina lärjungar. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min Fader. Ni känner honom redan nu. Och ni har sett honom. Filippos sa, Herre, visa oss Fadern. Det är nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte. Filippos. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Herre, vi ber att det här ordet ska bli levande för oss. Att du ska tala till oss och ta oss ett steg djupare in i vår tro. I förståelse över vem du är och vad du har gjort och vad du vill med våra liv. Herre, öppna våra hjärtan och våra sinnen så att vi kan lyssna och ta emot. Amen. Själva ramen, själva berättelsen handlar ju om att Jesus nu ska lämna sina lärjungar. De har varit tillsammans några år, ganska intimt tillsammans. Och vandrat fram och tillbaka genom Palestina. Lärjungarna har hört Jesus, sett Jesus och varit väldigt nära honom de här åren. Men nu har stunden kommit då Jesus ska lämna dem. Och det har han nämnt för dem ganska länge egentligen, att han är på väg till Jerusalem för att dö. Och det här sker ju i Jerusalem. Det är en stund kanske på kvällen, på torsdagskvällen, i veckan som han korsfästs. Och han är ensam med sina lärjungar. Och nu kommer den här stunden då han ska ta farväl från dem och be för dem innan han förråds och korsfästs. Och det första han säger här är: känn ingen oro. Han måste ha förstått då, jag känt i luften det här. Nu var rädd, vad ska hända nu då? Jesus verkar så konstig, annorlunda på något sätt. Men känn ingen oro, säger han. Tro på Gud, tro på mig. Och sen säger han, nu ska jag lämna er. Nu ska jag gå bort från er. Men och vägen som man ska gå, den har ju berättat om, tycker han väl själv, Jesus. Men Thomas säger, men vart är det på väg jag ska gå egentligen? Vad är det för väg jag ska gå egentligen, säger då Thomas. Och då kommer de här orden då, jag är vägen, sanningen och livet. Och vart går den här vägen? Jo, den går till Fadern. Ingen kan lära känna Fadern utom genom mig. Alltså vägen till Gud, vägen till gemenskap, liv i gemenskap med Gud, det är vad det handlar om. Det är den vägen som Jesus talar om. Det är ju en lite märkligt på ett sätt det här. Därför att orden blir så på något sätt lite som lite magiska, lite upprepade, lite svåra att komma åt. Men det är några nyckelord här. Livet. Livet finns hos Gud. Gud är ju livet. Livets ursprung. Så här säger David i en av sina psalmer. Ty hos dig, Gud, är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Gud är livet. Gud ger livet. Och Gud skapade livet. Vi läser det i Bibelns första kapitel. Det andra kapitlet är väl egentligen. Men skapelseberättelsen om hur Gud då, Herren Gud formade människan av jord. För marken står det där. Och blåste in liv genom hennes näsborrar. Så att hon blev en levande varelse. Gud gav liv åt människan i skapelsen. Och Paulus säger långt senare i första Timoteusbrevet att Gud som ger liv åt allt, det är hans förklaring vem Gud är. Gud, han ger liv åt allting. Gud ger liv. Men vi vet ju så väl här att livet är en fläkt, kortvarigt. Vi möts av döden. Alla har gjort det på olika sätt. Livet tar slut. Vi föds, vi lever en kort tid här på jorden och sen dör vi. Sen är det slut med det här livet. Men en grundtanke, en grundbult i kristen tro är ju det här att livet också är evigt eller kan vara evigt. Det finns ett liv bortom döden. Ett evigt liv. Och det är bara Gud som kan ge evigt liv. Paulus, när han skriver Titusbrevet som heter hans senaste brev, försöker förklara tron så här lite grann. Han talar om vår tro eller vår gudsfruktan eller vår religions. Dess sanning, säger han, är dess hopp om evigt liv som Gud som aldrig ljuger har utlovat. Alltså på något sätt finns det en sanning i vår kristna tro att Gud har lovat evigt liv och det är en del av vår kristna tro, säger Paulus. Och Jakob säger så här i sitt brev. Om vi ser ut med det här livet, om vi lever på rätt sätt här i livet, så väntar oss det eviga livets segerkrans som Gud har lovat den som älskar honom. Alltså det finns ett löfte från Gud om en fortsättning, en evig fortsättning, ett evigt liv. Och det här eviga livet finns hos Jesus, också en grundbult i vår kristna tro. Så uppenbarades Guds kärlek, skriver Johannes i sitt första brev. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Och det här livet är inte bara ett liv med mening här på jorden, utan ett evigt liv. Och det ser jag längre fram i nästa kapitel. Och detta är vittnesbördet. Gud har gett oss evigt liv. Och det livet finns i hans son. Det finns också ett ord sanning med i den här versen. Vägens sanning. Vi har en psalm i vår sångbok här, psalmbok. Som börjar, o Gud, all sanningskälla, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Det är en bönesalm, men det är för att grunden för vår bön till Gud är att han har lovat, han är sanningens källa. Och så skriver Johannes också då, någon här senare i samma, sitt första brev. Vi vet också att Guds son har kommit och att han har gett oss förstånd till, jag måste se här nu, gett oss förstånd så att vi kan känna den sanne med stort S. Vi lever i den sanne med stort S, i hans son Kristus Jesus. Han är den sanne guden och det eviga livet. Då börjar tanken att svindla. Vem är det som är den sanne och vem är det som är det eviga livet? Den sanne, hans son, hans fader. Den här vägen då, vad menar Jesus med vägen? Vad är det för väg? Målet är ju Gud och eviga livet med Gud. Men vad är vägen? Och det fattar ju inte lärarna helt ut. Och strax tidigare, bara några verser före i kapitlet innan här, så är det samma fråga igen. Att Petrus vill följa Jesus. Och då säger Jesus, den vägen kan inte du gå, säger Jesus. Vad är för väg som bara Jesus kan gå, men som är omöjlig för oss att gå i det skedet? Dit jag går kan du inte följa, men nu, säger Jesus till Petrus. Men längre fram ska du följa mig. När jag traskar runt här lite grann i skogarna och stigarna här runt Majelund, så jag tänkte lite grann på den här texten naturligtvis. Man gör ju så när man går. Och då har mina tankar gått tillbaka till min barndom. Som inte var här i Sverige i första hand, utan var ute i Indien. Mina föräldrar var missionärer i Indien, jag växte upp i Indien. Och på 50-talet i Indien så var min pappa med i det sydindiska automobilsällskapet. Det är ni. Och jag minns så väl det här att vi bodde på ett ställe och jag var inte hemma så mycket. Men när vi var hemma och så resade någonstans så var det nya vägar. Vi hade en karta som den här bilsällskapet hade gett ut. Men den kartan var inte alldeles pålitlig. Så att ofta när jag satt och resa, minns jag, så skrev min pappa ett brev. Innan det var telefoner så mycket. Men ett brev till det här automobilsällskapet och frågade, är den här vägen framkomlig? Kan man köra den här vägen? Och det hade att göra med att det var inte broar byggda på den tiden, utan det var ju alltså vägar fanns det väl. Men de gick alltså ner i floderna utan broar. Och sen om det regnade så gick det inte att köra alls. Så man började fråga om vägen var framkomlig. Och det är den bilden som jag fick med mig då i den här texten. Vägen var inte framkomlig till Gud förrän Jesus byggde färdigt. Det fanns en karta som profeterna i gamla tider hade liksom sett delvis av och berättat om. En karta som Jesus själv hade pratat med sina lärjungar om och undervisat om. Men vägen var inte färdigbyggd. Så Jesus, han skulle alltså ge sig väg nu, lämna lärjungarna för att göra klart, bygga vägen till Gud färdigt. En väg som behövde en bro, en väg som behövde röjas. En annan bild kom också för mig, och det är en sak som jag inte har tänkt så mycket på, fast det har varit väldigt betydelse för mig egentligen, en upplevelse jag hade för många år sedan. Och jag har inte nämnt den, tror jag, förut i någon möte eller så. Men jag levde ett ganska kringstackande liv som ung. Jag studerade, jag hade tillfälliga jobb här och där och reste väldigt mycket och ute väldigt mycket. Men så småningom fick jag ett fast jobb, mitt första fasta jobb. Och då var jag kanske 27-28 år gammal faktiskt. Och det var ett jobb på Riksantikvarieämbetet i Stockholm som tjänsteman. Och de visste min bakgrund lite grann, att jag var en liten vilsen själ. Och så tyckte jag att jag behövde ha liksom en liten bra plattform där innan jag kunde gå in i mitt kontorsarbete. Så de skickade mig på en fältstudie under hela sommaren faktiskt. Och det var ju inventering av fornlämningar, alltså att kartlägga och inventera fornlämningar. Och det var på västkusten. Och ett litet, det var inte samhälle, det var bara en stationsplats egentligen med ett par hus. Men ett hus där fanns det, där man kunde hyra rum. Och det var ett stort hus, ett gammalt gult hus på landet på västkusten. Och där hyrde jag ett rum under några veckor ihop med andra som också hyrde rum där under sommaren eller året runt. Och där fick jag då med min kristna bakgrund för första gången på något sätt komma riktigt nära vanliga svenskar. Alltså. Det var långt från närmaste kyrka, gick inte att gå och cykla. Och även helgerna då så var vi tillsammans, jag och de andra som bodde i huset. Vi gjorde saker tillsammans och lade mat och pratade mycket och så. Och det fick jag en av mina största aha-upplevelser i hela mitt liv faktiskt. Och det var när jag förstod hur man ser på människan i vårt moderna samhälle. Det hade inte jag förstått förut, fast jag var 27 år gammal. Och vi kom i debatt där, jag och mina vänner där. Och de sa, men det är så här, vi lever i mycket svårigheter. Det var med i politik och sånt på gång då, med alla saker. Men människan är ju god, sa de. Och det gäller bara att få fram det goda i människan. Och tänkte jag, men människan, är människan god? Är det handlar om att vi har tagit fram det goda i människan? Är det som är själva lösningen på tillvaron? Att människan i grunden är god? Och så, det var ju sant en gång i tiden, det var det. För när Gud skapade världen, då sa han efter varje skapelseakt, varje moment, och han såg på den gjort och det var gott. Och sen kom han fram då till den sjunde dagen i berättelsen, då människan var skapad, och då såg han igen på allt han hade gjort och då var det mycket gott. Så det var så att i skapelsen morgon så var människan god. Ja, som är mycket god. Men det hände något där för väldigt länge sedan. Och det var att människan inte längre trodde på Gud, att Gud hade rätt. Har Gud verkligen sagt det här? Är det verkligen möjligt att Gud har sagt det här? Men är det inte så att det här är egentligen ganska bra? Inte så den här frukten. Och det var ju väldigt god frukt egentligen, fast vi inte fick äta den. Och vad är det som är rätt och fel egentligen? Alltså? Och i det ögonblicket när människan satt sig själv i centrum för universum, då blev inte människan längre god. Gud som var skaparen, den gode guden, var inte längre trodd, inte längre litad på. Och människans hela tillvaro blev förvriden. Vad är sanning? Vad är lögn? Vad är rätt? Vad är fel? Och vi har ett exempel på det som är det här med talesätten vi har med det aktuella i vår tid egentligen. Det står i Bibeln att Gud är kärleken. Och det stämmer ju. Men då säger man så här, men då är kärleken Gud. Och då är man ute på ett gungfly. Allt som jag tror och tycker är kärlek, det är gudomligt. Man alltså tar bort Gud ifrån centrum i tillvaron och satt sig själv i centrum. Hela världen, hela skapelsen är förvriden som är följd av den attityden, den händelsen. Och det påverkar hela skapelsen. Det finns mycket gott i världen, det är mycket vackert, mycket underbart, även hos människan. Men i grunden så lever vi i ett syndafall. Och det syndafall är så djupgående och så förvridande och förrängande att vi kan inte ens se vad som är rätt och fel längre. Vi kan inte ens bygga vägen fram till Gud. Även om vi vill göra det och försöker göra det, så kan vi inte göra det. Därför att vår synd och vår själviskhet och vår mänskliga natur är vägen för det. En god skapelse, en god människa föll i synd. Och det är inte längre möjligt för människan att nå Gud. Det var inte det. Och det var därför som Jesus var tvungen att bygga färdigt vägen. Gud kunde inte göra det på egen hand egentligen. Därför att Gud, den helige och människan, syndaren, på något sätt var inte mötbara, kompatibla. Det måste ske underifrån, nedifrån. Det var en människa som behövde göra det här, som behövde gå hela vägen fram till Gud. Och det gjorde Gud själv då i Jesus Kristus. Alltså Gud blev människa i Jesus Kristus. Gud uppenbarade sig i en människa, blev människa. Och Jesu uppdrag, och det är väldigt, också väldigt tydligt i Bibeln, är egentligen två saker tycker jag nog, om man ser på det stora hela. Det första är att han ger Gud ansikte. I Jesu ansikte ser vi Guds ansikte. Gud är stor och väldig och mäktig och underbar, härlig, skapad. Att han är det. Men han är väldigt långt borta på något sätt. Tills vi ser honom i Jesu ansikte. Och Jesu liv här på jorden, de här åren gick omkring och gjorde gott och hjälpte alla och undervisade. Det var ett sätt att visa vem Gud egentligen är. Guds nåd, Guds kärlek, Guds omsorg. Guds kraft att förvandla, frälsa, hela. Det är det första som Jesus gjorde. Men det andra som Jesus gjorde är det här att han upprättade gemenskapen med Gud och människan. Han byggde färdigt vägen, han blev bron. Han tog bort syndafloden. Den som man inte kan köra över när det är som det är i livet. Han byggde en bro över det mellan oss människor och Gud. Han tog vår synd på sig. Han dog för att vi skulle slippa dö. Han uppstod från döden som en slags bekräftelse på att uppdraget var fullföljt och att livet hade segrat. Och att slutet på jordlivet inte är döden utan ett evigt liv. Och Gud bekräftar det här med att upphöja honom till himlen i makt och härlighet. Jesus lämnar sina lärjungar då i Jerusalem den där natten, kvällen, för att gå vägen och öppna vägen till Gud. För att lida, dö, uppstå och gå upp till himlen och för att göra klart gemenskapen med Gud och människan. Jesus säger här i den här texten i vers 6. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Det här är ett ord som är väldigt irriterande för oss människor. Det skaver i vår tanke, vår känsla. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Men det är så här att vårt Nya Testament är väldigt tydligt. Jag är nästan övertydligt på den här punkten. Tron på Jesus som frälsare är enda vägen till Gud. Och till det eviga livet hos Gud och med Gud. Så säger Petrus i ett tal i Apostlagärningarna. Hos ingen annan finns frälsningen. Och ingenstans där människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Annat än namnet Jesus. Kan man säga det starkare än så? Hos ingen annan. Och ingen annanstans där människor under himlen finns det något som kan frälsa utom Jesus. Och Paulus skriver så här att Gud är en och en är förmedlaren mellan Gud och människa, människan Kristus Jesus. Bara en. Och Johannes börjar sitt evangelium så här med de här orden som ju också är nästan att man hissar när man läser dem. Och ordet och Gud, ordet Gud, Gud blev människa. Och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, Guds härlighet. Som den enda sonen får av sin fader. Och han var fylld av nåd och sanning. Guds frälsningsnåd finns hos Jesus. Bara hos Jesus. Och sanningen om Gud finns bara hos Jesus. Nu hänger det på mig oss lite grann. Hur vi, det här blir ju något slags påstående naturligtvis. För det är klart. Jag själv upplevt det och kan vittna om det. Men det är ändå bara påståenden. Men det är upp till var och en av oss nu att ta ställning till de här påståendena. Hur? Hur ställer vi oss till den här typen av anspråk som Jesus gör här i texten och som Bibeln gör om Jesus? Vad har du egentligen för planer för resten av ditt liv? Ett liv med frid i hjärtat. Ett benådat liv. Ett liv tillsammans med Jesus, din frälsare. Ett liv i sanning och ljus. Ett liv med mening. Ett liv med hopp inför döden och svårigheter som möter oss. ett liv i gemenskap med Guds folk, församlingen. Bara du kan svara på den frågan. Och vad har du för planer för framtiden, längre framtiden? Vad som kommer efter döden? Ett evigt liv tillsammans med Gud, hos Gud. En evig gemenskap med din frälsare Jesus. Ett evigt liv i glädje, frid, trygghet i ett evigt paradis. Det är så här, det kommer en dag, säger Jesus. Det kommer en dag då han kommer tillbaka. Det här är ingen dröm. Det här är inte bara önsketänkande. Det är bara en vision. Det var en vision för Jesaja när han såg det. Och för Johannes på Patmos. Och för Nya Testamentets församling. Det var en vision. Men det är också en sanning. En dag, mina vänner, en dag kommer han tillbaka. Den dagen kallas för Herrens dag i vårt gamla testamente. Och Herrens dag, nu har jag inga pengar längre för det finns inga pengar kvar i Sverige, men alltså om man tänker sig en mynt som fanns förr, va? Så har Herrens dag som enkronasmyntets två sidor. Den ena sidan är frälsningen, Guds frälsning för de som tillhör honom. De som tror på honom. Och det är en härlig sida. Den andra sidan är egentligen väl så härlig, för att man inte tänker sig så. Det är själva domen. Då all synd, all död, allt elände, allt som är antigudomligt, allt som är ont och förvridet och fel ska dömas och förstöras. Försvinna. Och tillsammans blir det här ett guldmynt. Alltså. Det blir ett fantastiskt mynt. Med både frälsning och räddning. Evigt liv, evig härlighet. Men också att allt som är ont, allt som är fel är borta. Tänk er den kombinationen. Och den dagen, säger Jesus, den kommer. Någon som har räknat säger, jag vet inte om det stämmer, men att det är alltså hundratals gånger som den här dagen nämns eller antyds i vårt Nya Testamente. Och Jesus säger det själv här, jag kommer tillbaka, säger han, och jag ska hämta er till mig. Jag går före för att bereda rum för er hemma hos fadern, men en dag kommer jag tillbaka för att hämta er hem. Hem till det eviga livet. Hem till Guds paradis. Herre, hjälp oss att vara beredda på den dagen. Låt oss med tillförsikt och glädje och förväntan se fram mot den dag då du kommer tillbaka. Jag ber i Jesu namn. Amen.